Hej! Välkomna till Hakonstudion på Centrum för näringslivshistoria i Bromma. Jag heter Anders Jonsson och med mig här i studion så har jag Henrik Poppius som nyligen har gett ut en bok som heter Olle Engqvist, folkhemmets storbyggmästare. Vi kommer att samtala om den boken och ni som är intresserade av att köpa den kan gå in på chatten som finns med i den här samtalet. Där finns instruktioner hur man från Carlsons förlag som är utgivaren kan köpa den här boken lite billigare under de närmaste dagarna. Då går ni alltså in i chatten. Och ni kan också via chatten ställa frågor till mig som jag vidarebefordrar sen. Jag kommer, om allting fungerar tekniskt, att få dem i min mobiltelefon här under samtalet och så tar vi dem på slutet. Men först, vem är egentligen Henrik Poppius?
Henrik Poppius är född i mitten på 70-talet och är civilingenjör i grunden och jobbade under några år med tekniska frågor. Sen lockades jag över till att jobba mera med företagsledningsfrågor och sen så blev det blev anställd på den stora franska konsultjätten Capgemini där jag var de senaste 25 åren. Och där jobbade jag som rådgivare, alltså på konsultbasis helt enkelt, åt statliga myndigheter, generaldirektörer, myndighetsledningar, ibland regeringskansliet, ibland regeringen, på strategisk nivå med analyser och organisationsfrågor.
Men det här är din första, alltså, förutom det du har jobbat i tjänsten, så är det den första alltså, fria boken som du gör?
Det kan man säga. Jag har skrivit några böcker inom ramen för mitt jobb och jag har skrivit väldigt mycket i jobbet, men det är min första bok kan man säga.
Och du har själv i din uppväxt en viss koppling till Olle Engqvist och hans byggande. Kan du berätta om det?
Så är det. Det var ju det som triggade mig så att säga. Jag är född på Kungsholmen i Mariebergs kollektivhus som det hette. Mina föräldrar var akademiker bägge två och det var ett hus som var anpassat just för unga akademiker. Och när jag kom så blev de trångbodda och lockades att flytta ut till Hässelby familjehotell som var lite grann utav hans flaggskepp, eller blev det då i mitten på 50-talet. Och för några år sedan så blev jag inbjuden att skriva lite grann om uppväxten. Det var en ganska smal bok kan man säga på så sätt att vi skrev om bara de där första åren. Och det där triggade mig lite till att komma igång och börja forska lite mer. Så att medan jag trappade ner mitt jobb så började jag forska lite kan man säga.
Och Olle Engqvist både byggde och förvaltade det huset?
Ja.
Och familjehotell, vad betyder det?
Ja. Det är ju lite speciellt. Folk blandar ofta ihop det här med, framförallt när de heter kollektivhus, så blandar man ihop det lite med kollektiv och kanske en och annan tänker på den här filmen tillsammans.
Det var inte så du växte upp direkt.
Det var definitivt inte så jag växte upp, utan det här var ju någon sorts folkhemslyx kan man nästan säga. Alltså han hade ju vi kanske kommer tillbaka till det, men han hade ju en blick för att kvinnorna skulle komma ut i arbetslivet och då ville han göra avlastning och erbjuda service och det gjorde han i olika sammanhang. Och det huset det var ju det huset jag bodde och växte upp i, det var ju det sista av husen och då kokade han ju ner allt i en fulländad lösning med 300 lägenheter och restaurang och matsalar och festvåningar och fotolab och gymnastiksalar och inomhusbutik som var öppen på kvällen när ingen annan fick ha öppet på kvällen.
Det var under affärstidslagstiftningens tid just det.
Alla skulle stänga klockan 18, men Olle Engqvist lyckades ju ha en butik som var öppen mellan 18 och 20 då. En liten servicebutik som man kunde gå torrskodd till så att säga då, invändigt då. Huset hade ju långa korridorer och det var ju snyggt gjort av Carl-Axel Acking då, som ritade det där huset.
Trivdes ni i familjen med den typen av boende?
Ja, vi trivdes väldigt bra. Sen så måste jag säga att huset kanske höll i ungefär 15 år. Det slutade ju med att Olle Engqvist själv ville flytta in i det här huset, bara några våningar ovanför oss i ett av höghusen. Men han ville egentligen aldrig göra det. Han inredde en våning där och flyttade formellt in och så. Men han går bort precis då. Så att mellan 55 eller 56 när det var klart och fram till slutet av 60-talet så var det ett fantastiskt hus så att säga. Sen sprang nog tiden ifrån det där huset lite för att behoven var ju inte riktigt samma sak. Det kom halvfabrikat och frysar och så vidare.
Såg du Olle Engqvist själv någon gång?
Ja då, han hutade åt oss ibland när vi hade smält sönder någon glasruta och så vidare. Och det finns en liten rolig episod när mina föräldrar ville sätta in en dörr mellan hall och vardagsrum och då var han ju alltså vid det här laget en av Sveriges mest förmögna personer och hade ett stort fastighetsbestånd men ändå och var ju själv alltså upp emot 75-årsåldern. Men han skulle upp och besiktiga detta själv. Så han dök upp i våran lägenhet och stod och grunnade där en liten stund. Och sen kom dörren på plats.
Ingav han respekt? Var han allvarlig? Hade han någon utstrålning som liksom...
Alltså jag var lite för ung för att egentligen komma ihåg alla de här sakerna på den nivån, utan man minns bara liksom fragment. Men definitivt finns det ju andra vittnesmål om det och andra vänner som har träffat honom också, att han var en väldigt respektingivande person. Mm. Inte så himla lång egentligen, men liksom kraftfull. Och han hade ju ett berömt handslag också som jag skriver lite grann om i boken. Där han,
så. Vi som har skrivit böcker... Den första frågan man ställer sig när man har ett sådär projekt. Vad finns det för källmaterial? Har han skrivit något? Finns det arkiv? Har andra skrivit tidigare? Hur såg det i sammanfattningsvis ut med Olle Engqvist i Anan då du tog tag med detta?
Ja, det är en bra fråga. Och det fanns väldigt mycket, upptäckte jag. Och jag upptäckte också ganska snabbt att några andra hade gett sig på det här projektet. Så att säga, ingen nämnde, ingen glömde. Men så det fanns mycket. Det kanske jag inte hade trott riktigt. Men jag vände mig ut till att börja med till allmänna källor, så att säga, Kungliga biblioteket och Stadsarkivet och Stadsbyggnadskontoret och sådär. Och tittade mycket i böcker och tittade mycket i protokoll och så småningom sökte jag mig till även utanför, alltså Gävle och Göteborg och så vidare där han har varit. Och sen en del, alltså föreningsarkiv av typen Murmästarämbetet och sådär. Det finns mycket skrivet om Olle Engqvist i många olika sammanhang, både böcker och dokument. Så att säga.
Personarkiv, sparade han på egen hand något material om sig?
Det är en liten historia i sig, för att när vi gjorde den här lilla boken om familjehotellet så tog jag kontakt med stiftelsen som hade en annan ordförande.
Stiftelsen var
stiftelsen, Olle Engqvists egen stiftelse, som förvarar väldigt mycket här just på Centrum för näringslivshistoria. Men stiftelsen var inte så pigg på att släppa in någon vid det tillfället så att säga. Så att då jobbade jag brett i allmänna och offentliga källor. Så småningom så fick jag också kontakt med CFN här. Men jag har faktiskt inte grävt så mycket i brevsamlingar och så som kanske finns här. Så det kan ju komma nya böcker om Olle Engqvist.
Just som han är verksam i byggbranschen så ger ju ett rikhaltigt material också av ritningar och den typen av...
Och de finns ju ofta på flera ställen så att säga. Byggherren, byggmästaren har sina ritningar och stadsbyggnadskontoren har sina ritningar. Och det finns mycket bevarat så att säga.
Underrubriken Folkhemmets storbyggmästare, det är en ambitiös titel. Tycker du att du har täckning för den?
Ja, det tycker jag definitivt att jag har. Det måste jag säga. Han anses nog ändå vara en stor bidragsgivare till folkhemmets uppbyggnad. Alltså, det var ju ett begrepp som myntades 28 utav Per Albin Hansson. Men jag vill också ha in lite grann den här spännvidden i det, så att säga. Både den positiva spännvidden att han byggde för folkhemmet och att han så småningom blev en stor byggmästare. Lite kan man ju kanske känna att det finns en sorts motsättning i det där också. Och han var en väldigt komplex person och hade mycket motsättningar inbyggda som vi kanske kommer tillbaka till. Så att jag tycker att titeln speglar honom ganska mycket.
Läsarna får väl sen avgöra. Jag har ju läst boken själv och jag tycker att den har väl täckning. Om vi tar det från början, var och när föddes Olle?
Ja, Olle Engqvist föddes i Uppsala och bodde där till 2 års ålder. Och då fick hans far som var murarmästare, det här var ju en relativt fattig familj egentligen. Inte urfattig, men ganska fattig. Han var murarmästare och fick möjlighet att bygga ett av de här stora palatsen i Gävle då, som hette Gevalia palatset. Och då flyttade de till Gävle. Sen flyttade de runt på ett par, tre adresser där. Olle Engqvist blev också utbildad till murare av sin far, men ville ut i världen. Alltså här, det kommer man märka om man läser boken eller läser annat om honom. Han var en rastlös person som ville vidare. Så att han sökte sig till Brunnsviks folkhögskola som då var helt nystartad. Han gick andra året, som kallade vinterkursen. Han deltog inte särskilt mycket i utbildningen. Han sprang mest runt och blev kallad för blådåre och ägnade sig åt helt andra saker. Men han byggde ju ett ordentligt kontaktnät som han skulle ha nytta av senare i livet.
Tror du att det var pappan som, eller var det självklart för honom, tror du att han valde samma bana som pappan?
Ja, det var nog en väldigt kraftfull far som fick honom in i detta. Det skulle jag tro i alla fall. Det finns väl inga exakta bevis för det så att säga. Men Olle Engqvist är också en person som han inte riktigt, han stod inte kvar där man ställde honom, utan han gick ju vidare så att säga och ville framåt.
Men modern dog tidigt.
Modern dog tidigt och pappan gifte om sig med betydligt yngre, om det var deras eget hembiträde eller något annat. Men så att då blev det lite kärvare hemma så att säga. Mm. Sen sökte han sig till Stockholm om vi fortsätter lite. Och då blev det ju byggnadsyrkesskolan, alltså det som heter Bysan eller förkortas Bysan. Det var ju egentligen en del av tekniska skolan och parallellt med konstverk. Och där blev han ju byggnadsingenjör 1918. Och så fick han så kallade byggmästarrättigheter 1919. Så
från 1919 kunde han kalla sig byggmästare?
Ja, fast han var ju inte byggmästare då faktiskt. Nej, utan, nej, men han kunde kalla sig för det. Han hade formella rättigheten att vara det så att säga.
Var hans formella utbildningsbana klar i och med detta 1919? Eller?
Nej, sen gick han ju hos Lallerstedt på KTH under ett par år. Och som extra elev och lärde sig rita. Han var konstnärligt begåvad och ritade väl. Men jobbade samtidigt, var tvungen att försörja sig. En ganska ansträngande period tror jag där.
Han jobbade som byggnadsarbetare, som murare?
Ja, han jobbade väl egentligen snarare som arbetsledare. Och, ja. Alltså hade man väl en ingenjörsutbildning med sig så okay. kunde man ju få jobb som verkmästare och sådär. Och sen sökte han ju ett stipendium. Han hade lärt känna många så småningom kända personer på Brunnsvik. Bland annat Richard Sandler.
Och det var ju LO som var huvudman, eller ABF, LO, men den skulle arbeta
rörelsen nära. Det var inte riktigt det då, det Nej. Blev det skulle jag okay, säga. Ja. Ja, utan det var Karl-Erik Forslund och Uno Stadius och Gustav Ankarkrona som grundade skolan. Och de ville ju ha en lite speciell friluftsprägel på den där skolan och så. Men ganska snabbt blev den ju så att säga. Och det är klart att den såg åt sig den typen av personer. Mm. Så han lärde känna Per Albin Hansson, hans bror och Ernst Wigfors. Och
det var redan under August den tiden?
Ja, redan under den tiden. August Sävström och Richard Sandler. Mm. Och då hade Richard Sandler hunnit bli generaldirektör eller överdirektör i Kommerskollegium tror jag det var. Och skulle tilldela honom ett stipendium och drog sig för att göra det till en vän då så att säga. Men till slut så fick han det där stipendiet och då reste han och han var ju relativt nygift och Lenkvist då med Greta Enqvist och då reste de i Europa i 9 månader.
Vad såg de då? Mm.
Ja då sökte han alltså upp Le Corbusier och han åkte runt genom Tyskland ner mot Italien och vände upp igen och över i England och sen tillbaks till Frankrike och Tyskland igen och tittade på mycket byggande och arkitektur och byggmetoder. Han var ganska intresserad av byggmetoder redan från början, men också naturligtvis arkitekturen och stadsplaneringsfrågor och sådär.
När blev han sin egen formellt?
Ja, då var han alltså anställd hos en byggare som hette Axel Adling och byggde ett hus på Varvsgatan. Och under det, och han byggde åt en ganska excentrisk person som hette Emil Friberg som ägde massa tomter på Södermalm och hade haft tobaksodlingar och bytte dem då mot fastigheter så att säga. Och där någonstans så vaknade nog intresset hos Olle Enqvist för att bli sin egen. För att han tog liksom över Emil Friberg och byggde, startade då precis i slutet av 22 eller början av 23 egentligen. Så hans första egna hus är ett hus på Ringvägen i Rutger-Fuchsgatan, korsningen där.
Vet du om det finns kvar?
Det finns kvar. Ja. Det åkte jag förbi häromdagen faktiskt. Ja, ja, det finns kvar. Det är sådana 20-talshus och många av dem är ju faktiskt i behåll.
Jag har ju skrivit lite grann om olika områden i Stockholm och stött på Olle Enqvist och det som då slog mig, jag har inte alls gått in så djupt, men det var begreppet seriebyggen som jag har förstått var något nytt i Sverige som han var med om. Kan du förklara vad där menas med seriebygg och vad
ja,
det nya med det?
Ja, men det är intressant. Alltså han, det får man nästan koppla ihop med funkisen. På något sätt var ju funkisen också, den präglades av rationellt byggande. Och det finns ju en liten rolig, om jag gör den utvikningen, en rolig historia där han 1931 har man bjudit hit Walter Gropius som ju var rektor för Bauhausskolan och verkligen en företrädare för funkisen kring rationellt byggande. Och då är det ju liksom ingen annan än Olle Enqvist som kan ordna den privata middagen för Walter Gropius hemma hos honom då efteråt med alla de kända Sven Markelius och Sven Wallander och så vidare. Men hur som helst, seriebyggen betyder egentligen att man bygger på löpande band fast husen står ju naturligtvis kvar. Så det är ju bygglagen som går från de alltså hårt specialiserade. Istället för att ett murarlag gör allt i varje hus och betraktar varje hus som sin uppgift så går man från hus till hus och är väldigt strikt specialiserad. Så att några gör bara så att säga bjälklag och några gör bara väggar och några gör bara inneväggar och några andra gör ytterväggar och så. Så att det var en hård specialisering som byggarna, alltså murarna och snickarna inte ville vara med på helt enkelt.
Det var ett fackligt motstånd.
Ja.
Förlorade de ekonomiskt på eller var det stress eller vad tror du, eller ren konservatism?
Jag tror att det var ganska mycket konservatism, att man ville ha sitt eget. Alltså jag har byggt det här huset och har inte gått från hus till hus, utan vårt lag hade det här huset och det här andra laget hade det här huset och det tredje hade det här huset. Och då ja, någon sorts liksom samhörighet med huset istället för att liksom, det är väl ungefär lika tråkigt som att gå på löpande band egentligen, och jag menar det har ju drivits till någon sorts fulländning nu för tiden när man bara gör ett enda moment kanske.
Vad radhusen Per Albin, hus som vi ser radhusen i Ålsten, var det det första försöket som man gjorde?
Det var det första försöket, ja. Det byggdes ju, de byggdes ju för övrigt blixtsnabbt. Alltså där murade man ju upp stommarna på en månad. 94 radhus, alltså med 800 000 tegelstenar. En tiondel av stadshusets mängd. Så att det gick ju väldigt undan, men då fick han inte igenom det.
Mm. Nej. Han försökte. Men...
Han försökte. Och sen gjorde han ju ett nytt försök på...
Per Albin, han bodde där. Var det Olle som såg till? Eller?
Ja, det är ju en egen historia så att säga. Alltså, Olle Engqvist hade ju redan under den här långa utlandsresan upptäckt det här med radhus och tyckte det var förträffligt. Och han ville ju, nu var inte det här hus egentligen för arbetare, men han ville ju höja standarden på lägenheterna. Och där var ju radhusen en väldigt trevlig modell. Och folk var väldigt intresserade av radhus. Det var ju väldigt stor uppmärksamhet kring radhusen och de kom. Och det var utställningar, hur man kunde möblera dem och så vidare. Men ingen köpte ju. Och då lurade han så att säga dit Per Albin helt enkelt. Byggde ut det huset med en utbyggnad. Och
jag har sett att jag var tittat på baksidan, så ser man att ett hus är lite större än alla andra som ligger fint på raden.
Precis, han fick en utbyggnad där och säkert ett bra pris och en liten handslag där. Så, och då gick ju försäljningen alldeles utmärkt sen. Så att, och sen har de ju blivit väldigt populära, de där husen.
Det är bra, bra referensobjekt, och statsministern då kan vara bra. Duger åt honom så duger åt mig.
Ja, så var det ju.
Precis. Men nästa försök med seriebyggen?
Ja, då är det ju de här smalhusen uppe i Hjort tagen som kallas Abessinien. Det var ju krig i Abessinien samtidigt som man tog det efter det. Och då kom man ju underfund med att de skulle vara 7,5 meter breda och det var idealiskt och så. Då ville han ju också pröva det här, men det funkade inte riktigt heller faktiskt. Utan vi är ju framme vid det område som du själv har skrivit om som heter Älmstaden där.
Tredje gången gilt blev det då för honom.
Tredje gången gilt blev det. Precis.
Och det var också smalhus.
Det var också smalhus, kanske inte fullt så extremt smala, men det var ju samma, alltså 8-10 meter var ju de ungefär. Och Hjorthagen var ju 7,5 så att säga. Och det var ju stora områden, han byggde ju åt, det var ju arbetarklubbarna egentligen som sökte upp honom kan man säga. Alltså det var ju 600 lägenheter i Hjorthagen, det var ju 1000 lägenheter tror jag.
Jag skrev om Älmstaden, så var det en rolig detalj som vi har talat om, att då han skulle göra en demonstrationslägenhet som han byggde, så visade han den på långfredagen då det var nöjesförbud. Man fick inte gå på bio, man fick inte gå på fotboll, men ingen kunde hindra Olle Engqvist från att visa upp en mönsterlägenhet i sitt nya hus.
Nej, det var en fin sak. Du har ju med en bild på det också. Där man byggde en liten villa helt enkelt som man inredde med två lägenheter.
Var han bra på marknadsföring med Per Albin Hansson i Ålsten och den här känner bara... Kunde han sälja? Så
att säga. Ja, jag får ett intryck av att han liksom, han var ju upprepade gånger i USA. Han tog stort intryck alltså, kring ganska mycket frågor. Höghus, hur man bygger kontor och ventilation och alla möjliga saker. Och han måste ha fångat upp en massa om marknadsföring också. För det känns som att han alltid var duktig på det. Han annonserade i tidningarna. Hans annonser var alltid lite större än alla andra. Mm. Så, ja.
Så vi återvänder till det här med kollektivhus och familjehotell. Alltså det, du sa att det var en social tanke bakom det. Så kollektivhusen, det var, vad skiljer de här två begreppen? Är det samma begrepp, kollektivhus och familjehotell i Olle Engqvists värld?
Det är nästan samma sak, men jag tror att det har att göra med att han från början byggde så kallade kategorihus som var liksom inriktade för bara ensamstående kvinnor. Det kunde vara yngre kvinnor eller äldre kvinnor. Och egentligen, om vi ändå tar några minuter kring det, alltså han satt i en arbetsgrupp tillsammans med sen Markelius och jag tror att det var Sigfrid Hansson som ledde den, och Ernst Wigforss och Gunnar och Alva Myrdal och så var med där. Och de funderade på hur man skulle lösa dels bostadskrisen, vi hade ju Myrdals bokkris i befolkningsfrågan och hygienen var inte så bra heller. Kvinnorna började komma ut på i arbetslivet, man ändrade en del lagstiftning som gjorde att kvinnor fick ta statliga jobb. Och det var egentligen grunden för det här. Och då ville ju Sven Markelius göra ett jättestort kollektivhus som kallas för Alviksprojektet. Det skulle legat i Traneberg.
Inte så långt härifrån där vi befinner oss nu då?
Nej, verkligen i närheten av där vi är nu. Och det där, om man vill se den fina filmen som Anders Wahlgren har gjort om Sven Markelius, så pratar han ju lite om det. Och det är ju ganska sur där, måste jag säga, Sven Markelius, för att han får nej av staden. Ja, staden sa nej till mig. Och jag fick tvärstopp där, så att säga. Och då byggde han ju det här lilla, ganska välkända kollektivhuset på Jan Erikssonsgatan.
Och så finns kvar, filmen visar att det finns kvar.
Det finns kvar och fungerar. Det fungerar. Och det har ju en restaurang, och mathissarna finns kvar och alltihopa funkar och så. Innerstadsläge, fint läge och så. Men, och jag måste säga att Olle Enqvist har ju fått liksom namn om sig att vara en stor ideolog och en folkhemsideolog och kollektivhus och sådär. Men jag kanske ser honom mer som handlingens man. Det var han som tog tag i de här grejerna och gjorde det istället. Så när Markelius hade sitt lilla hus på Kungsholmen som var lite progressivt, då fick han en tomt uppe på Kungsklippan och byggde ett hus för 200 lägenheter, små, visserligen väldigt små lägenheter för ensamstående som kallades för flickornas hus då. Så det var ensamstående damer helt enkelt som skulle bo där. Och så rullade det ju på ett slag med flera andra hus som var lite kategoriindelade. Men sen ändrade han ju åsikt och ville att de skulle bli mer familjehotell egentligen, hus för hela familjer. Och då döpte han ju om dem till familjehotell. Och det var ju bland annat ute i Nockebyhov byggde han ju ett sånt. Och han byggde det ute i Hässelby. Och där ville han ju ha full integration. Så att där var det lägenheter från 20 kvadratmeter med kokskåp för ensamstående upp till etagevåningar på 150 kvadratmeter på sex rum och kök då. Så att det blev en full blandning.
Men du skriver också att själva idén fick svårigheter. Dels att man inte kunde kontrollera vilka som tog över lägenheten, men också då att det blev för dyrt med den här typen av service.
Ja, på något sätt. Alltså, vi flyttade ju in där 55 och jag skulle säga att ungefär 15 års tid så höll de där husen på ett bra sätt och folk trivdes med det hela och så. Så småningom så kom väl liksom tiden i kapp. Det kom halvfabrikat och det kom frysar och det kom liksom hjälpmedel som gjorde att hushållsjobbet var inte så belastande så att man kunde. Två personer kunde arbeta och ändå så att säga. Och då var det ju svårt att driva det här med, för det var ju obligatoriska, man var ju tvungen att så att säga teckna sig, det ingick i hyran kan man säga då, för de här 25 måltiderna per månad.
Mm. Om vi går till Gröndal, där finns hela en stor del av hans palett, stjärnhus, terrasshus och huset Galjonen. Jag tycker det var väldigt fascinerande. Jag har själv bott i närheten rätt länge och skrivit lite grann om det. Men stjärnhus tycker jag är en väldigt fascinerande del. Alltså man ofta har tre stycken längor som går ut med en gemensam trapphiss. Hur kom idén? Vet du det?
Han hade ju då börjat jobba mera stadigvarande kan man säga med de här två arkitekterna Backström och Reinius. Och de skriver ju själva om att det var väldigt intressant att jobba med Olle Enqvist. Han tog sig an varje uppgift med full energi och ofta hade vi hetsiga diskussioner och så vidare. Men jag tror att han lockade fram det här hos dem. Men man får nog ge dem cred så att säga, för själva konstruktionen. Så att säga. Men han var beredd att satsa på den. Han byggde egen regi. Han behöll husen i hela livet ut. Och det blev ju en väldigt bra, som du är inne på, det blev ju en väldigt bra modell så att säga. Man enas som ett trapphus och sen har man sin egen fasad med tre solbelysta fasadelement då, så att säga. De blev väl lite dyra att värma upp egentligen den här huset.
Det är mycket, mycket ytterväggar.
Det blir väldigt mycket ytterväggar, precis så. Så att,
finns det, alltså jag vet, Örebro har också den här klassiska stjärnhusen, men finns det stjärnhus i övrigt i Sverige? Mm.
Det påstås ju liksom när man läser om det att så småningom så övergav man det här, men jag skulle vilja påstå att det ändå finns kvar fast i lite mer upplösta former, inte så här exakt symmetriskt, utan man ser väldigt mycket, speciellt Backström och Reinius ritade hus har ju lite såna här sneda vinklar och så att man inte har den här direkta insynen och så att det där levde väl vidare. Men det blev väl kanske lite mycket ytterväggar i förhållande till bostadsytan då.
Och sen har vi ett terrasshus. Det fordrar ju att man har en sluttning, annars är det svårt. Men var det också något nytt för Sverige? Vet du det?
Det var nog relativt nytt för Sverige, så uppfattar jag det i alla fall. Och då ville man ju göra något. Han fick ju, när det gäller Gröndal, så fick han ju liksom köpa hela området egentligen. Och det fanns ju någon form av stadsplan som det hette då, det som idag heter detaljplan. Men han fick göra väldigt mycket själv. Han grävde avlopp och gjorde vägar och så vidare. Så han fick ju verkligen möjlighet att liksom planera hela Gröndal som ett litet mönstersamhälle, kallade han det ju för, eller att det skulle bli ett mönstersamhälle. Gröndal var ganska illa sett vid den tidpunkten. Så det
var ju mycket, det etablerades ju egentligen utanför stan där man skulle ha smutsiga industrin, så fanns ju rätt så mycket miljöstörande verksamheter av tradition och fattiga människor.
Och man hade misslyckats lite med att göra, man hade ju tänkt att göra en villastad av det efter modell som Djursholm eller Saltsjöbaden, men det gick ju inte alls så att säga. Så att han hade ju lite fria händer, menar jag, och kunna göra något väldigt fint av det där. Och fick ju en väldigt varierad bebyggelse med hopkopplade stjärnhus som blev väldigt intima, fristående stjärnhus. Den här sluttningen då med terrasshusen och sen det där tredje huset som du nämnde.
Terrasshus, han ville öka lutningen, eller alltså, ja, han ändrade ett...
Ja, men det var lite typiskt Olle Engkvist att säga. Det finns ju andra exempel där han inte ens frågade arkitekten, utan han bara gick direkt på byggkillarna och ändrade. Men i det här fallet så vände han sig ju till sina vänner Backström och Reinius och sa nej, det lutar för lite den här lilla balustraden så att säga. Det där minst 10% mer, och det köpte de. Så där finns det en del exempel på att han liksom går in ganska hårdhänt.
Galjonen då, vad var det för något hus?
Galjonen var ju ett höghus, och där byggde han ju dels en ateljévåning som Otto Sköld flyttade in i överst. Men det som kanske var mest spektakulärt, det var att han sprängde in, och det fanns väl redan tendenser till detta, in i berget en stor och gjorde en teatersalong helt enkelt. Då kom överens med SF om att de skulle sända bio där. Och sen så drog han ju dit hovkapellet och Dramaten och så. Det var ganska högtidliga saker då. Lite Olle Engkvist stil, att det skulle vara lite fint så att säga. Så att det var helt enkelt en teatersalong i bottenvåningen på det där huset. Och det var ju meningen att bli lite centrumbildning där runt entrén till det huset.
Men egentligen tyckte han inte så mycket om höghus, skriver du.
Nej, du har helt rätt där. Alltså han var ju väldigt kraftfull i sina uttalanden. Höghus är ett brott mot mänskligheten. Det var liksom vansinnigt att man skulle bo i höghus. Men han klämde ju i med lite höghus här och där. Så det där är liksom en liten del av de här motsättningarna. Han byggde ju tre punkthus nere i Hässelby strand också, som är 13-14 våningar höga. Och det finns även andra exempel. De så kallade elefanthusen vid Gullmarsplan som ligger på Olaus Magnus väg, 4 stycken där, det är också höghus och så. Mm. Så han höll inte alltid fast vid det som han sa från början.
Jag har redan varit inne på att han har utländsk inspiration. Tror du att om man ser hur hans liv var i USA, var det hans förebild och största inspirationskälla, eller var det lika mycket USA och Europa?
Det är kanske svårt att säga, men han var rätt så förtjust i de här USA-resorna, så att jag tror nog att han tog intryck därifrån, och familjehotellen var definitivt, hade han sett hur de fungerade där. Folk köpte paket och fick dem, så även i Hässelby fanns det en reception där man skulle kunna liksom skicka sina paket och så där. Det fungerade inte riktigt så i Sverige. Men...
Han åkte regelbundet ut och studerade saker och ting?
Ja, det gjorde han. Han åkte på många, många resor. USA-resorna kanske inte var, men det var väl en handfull USA-resor i alla fall. Och de inspirerade honom varje gång han kom hem. Men i Europa reste han ju regelbundet. Mm. Och han älskade ju också liksom Medelhavet och åkte gärna till Rom och så.
Vi har ju mest pratat om bostäder, men jag tänkte att vi skulle nämna några av hans andra byggen. Och en som han i och för sig inte byggde, men deltog i renovering och ombyggnad, riksdagshuset på Helgeandsholmen.
Ja, det måste ju varit ett prestigejobb så att säga. Han blev ju uppringd av sin gamla vän från Brunnsvik då, August Sävström, som frågade om han vill vara med och så att säga utreda det hela och projektera själva ombyggnaden. Funkisen, alltså riksdagshuset byggdes 1905 eller 1904 var det färdigt, och bara 30 år senare så ville man ju liksom, vissa ville ju riva riksdagshuset redan då och sådär.
Men vilken tid pratar vi om nu?
Andra halvan av 30-talet. Ja. Ja. Då hade ju Funkisen slagit igenom ordentligt, men då enades man om att ändå behålla huset, men riva ner alla de här högtidliga sakerna som var på taket bland annat. Ja. Så det var ju en liten festlig historia. Men i alla fall, då frågade jag August Sävström om han vill vara med och göra själva utredningen då. Nej, men jag vill göra själva jobbet, säger Olenqvist då. Ja, ja, det tar vi sen så att säga. Och då är han ju med i den här utredningen och så småningom ringer de upp honom. Och jag har alltid funderat lite grann över lagen om offentlig upphandling, hur det fungerade på den tiden. Men ja, då fick han jobbet och så gjorde han den. Men det var ju även invändiga renoveringar och en hel del andra saker. Men det som kanske mest har fastnat i minnet är nog de här sakerna som togs ner från taket. Det var ju stora obelisker, de vägde ju 20 ton. Och sen de här riksäpplena som var kantade runt hela. Nu är det bara 4 riksäpplen kvar där som står centralt. Men det stod tidigare sådana runt hela 17 eller 18 stycken så. Och de la jag han rabarber på, säkert med beställarens goda minne. Så de där gav han bort. De vägde 1,5 ton styck. Och de gav han bort till olika vänner och bekanta.
Så de kan finnas i olika villaträdgårdar runt om i Sverige?
De finns i Djursholm, de finns ute på Rindö, de finns på andra ställen. Ett par står i Gröndal fortfarande, så de kan man se. På hans eget sommarhus ställde han också ett, för säkerhets skull.
Jag vet inte hur mycket rena industribyggnader byggde, men Fordhuset i Frihamn känner jag till.
Just det är ju en extrem funkisbyggnad som Uno och Ren ritade, och med stora glaspartier som, det var ju monteringsbygge delvis faktiskt, där man tillverkade en del av de där sakerna i USA och skeppade dem hit.
Ja, Ford hade också mycket bestämda synpunkter på hur man fick bygga.
Ford hade väldigt tydliga synpunkter på hur det skulle vara, ja. Och det var ju en sammansättningsfabrik, så att man finns olika uppgifter där, men man fick in bilar från Köpenhamn och så satte man ihop dem där och så.
Ja, de skickade ju, amerikanska bilfabriker skickade ju bilarna i platta paket över Atlanten, och så satte man ihop dem i Europa.
Ja, just det. Ja, precis. Mm. Ja.
Och du skriver också, vilket jag har noterat, en festlig sak, att det just hade ju en central tvålanläggning. Man hade ett enda stort tvålförråd som gick ner till varenda handfat i fabriken.
Olenqvist måste ha älskat det där. Han gillade alla rationella lösningar, så att säga.
Byggde han andra rena industribyggnader?
Jo, men han gjorde det. Och jag har faktiskt medvetet, liksom jag har tvungen ändå att fokusera på vissa saker. Mm. Och eftersom hans hjärta var hos bostäderna, så är det ju bostäder och signaturbyggnader som är med. Han byggde väldigt mycket industri åt Domnarvet till exempel, numera SSAB och Stora Kopparberg och så. Där hade han stadiga saker under långa perioder faktiskt. Och även Liljeholmens stearinfabrik i Stockholm och så. Så att det är en hel del industribyggnader.
Jag tänkte nämna två fina kontorshus i Stockholms innerstad. Bonnierhuset och Thulehuset. Bonnierhuset då på Torsgatan är det väl?
Just det. Bonnierhuset började ju planeras långt före andra världskriget och fick ju, det var ju alltså kanske Tengbom den äldre, och så småningom kom sonen in också, så att det var båda Tengbomarna som ritade det där. Och Olenqvist kom väl egentligen inte in förrän han hade goda kontakter med Bonnier, så hade ju byggt flera saker åt Bonniers tidigare. Men han fick ju den entreprenaden och byggde det efter andra världskriget, så att säga. Ja. Så det är ju verkligen ett stiligt hus.
Och rätt komplicerad tomt med alldeles med
den här väldigt smala tomten som smalnar av, och man hade ju meningen att man skulle kunna ta in saker från järnvägen längst ner och så vidare. Vi hade för övrigt boksläppet i Bonniers konsthall.
Hade han personliga kontakter, tror du, med familjen Bonnier? Eller?
Ja, det hade han. Det hade han redan. Han hade redan... jag tror att han travade upp till Bonniers på ett ganska tidigt stadium och byggde deras tryckerifastighet som ligger på baksidan av det andra Bonniershuset, alltså det som kallas Reinholdska huset på Sveavägen. Ja, på baksidan på den här lilla nästan bakgatan, Luntmakargatan, ligger ett fint hus där. Det byggde han på ett tidigt stadium.
Då kommer vi naturligt in på Thulehuset som ligger mellan Sveavägen och Thulegatan.
Ja, just det.
Thule försäkringsbolag.
Thule försäkringsbolag som senare blev Skandia-koncernen då. Och då skulle man ju bygga, Skandia var ju, eller Thule då, var ju framåtriktad och ville ha ett flexibelt hus och det skulle vara modernt och så. Och då åkte Olle Engqvist över till USA och lärde sig hur man bygger moderna kontorshus. Och så kom han hem och byggde det huset åt dem. Och det var ju vid den tiden Sveriges största kontorsbyggnad. Och man satsade rätt mycket på att det skulle vara flexibelt, med det var glasväggar och man gjorde så att säga installationerna koncentrerades till ett fåtal punkter så det skulle vara möjligt att bygga om det och så. Så att han var ganska förutseende där. Självstängande dörrar på hissarna, bara en sån sak. Det var högsta mode på den tiden.
Så hade man väl löpande band som papper kunde köras på mellan sekreterarna?
Ja, just det. De hade någon sån form av rörpostsystem eller något liknande. Precis.
Och motionsutrymme på taket, det har man sett bilder.
Motionsutrymmen och det var lysrör, var också modernt på den tiden. Mm. Och sen så aircondition som man nästan kunde ha olika så att säga, dofter på luften och så vidare. Det hade han fångat upp då.
Du börjar ofta prata om ABC-staden och Vällingby som då byggdes av Stockholms stad i egen regi. Men så fanns det en lika viktiga Farsta centrum som var ett privat byggprojekt och där var Olle central.
Ja, de är ju sorts, alltså Farsta och Vällingby får man ju säga är pandanger till varandra. Och när det var borgerlig så att säga, styre i Stockholm då, så att han tågade ju upp till dem och sa att det här kan vi göra mycket snabbare och mycket billigare. Det var inte en renodlad OPS-lösning som man säger idag, men det var ju åt det hållet i alla fall. Och stan började med att ge dem själva projekteringen. Och det var lite stort för honom själv, alltså det får man ju lov att säga. Så att han gjorde ett konsortium med John Mattsson och Skanska och så. Men det var han själv som ledde det, han var styrelseordförande i det och han anställde en ung civilingenjör som hette Arne Bergqvist som var vd i det där konsortiet och de lyckades så att säga sen också få själva entreprenaden att göra hela, så de byggde hela centrumet och det var ju, och de byggde i allmänhet när Olle Engqvist var inblandad så gick det ju på tid och på budget så att säga, han var duktig på
att
räkna.
Menar du att det fanns alltså, jag känner inte till så många svenska projektledare som Nils Eriksson, stambanebyggnaden blev före utsatt tid och under budget, men Olle Engqvist klarade också detta?
Absolut, han byggde ju Göteborgs konserthus som hans gode vän då, ända från ungdomen Nils Einar Eriksson hade ritat och det gick på under budget och han lämnade tillbaka pengar så att säga. Mm. Och i början byggde han nog ofta på löpande räkning också, det är mitt intryck.
Och Göteborgs konserthus, är det, boken inleds med det, är det hans mest kända byggnad utanför Stockholmsregionen tror du?
Ja, men det skulle man väl nästan kunna säga. Alltså han gjorde ju även den här tillsammans med Gunnar Asplund så gjorde han ju rådhusombyggnaden i. Just. Och den är ju kanske på ett sätt ännu mer känd. Men de där två tillsammans är väl det mest kända utanför Stockholm.
Och hur kom han in i Göteborgs?
Ja, alltså ibland är det svårt att riktigt veta hur det gick till. Ibland verkar affärerna bara ha gått på handslag så att säga. Han hade ju stort förtroende så. Mm. Men i vissa fall var det nog riktigt att han räknade ordentligt.
När var de här två byggprojekten i Göteborg ungefär?
De var ju första halvan av 30-talet. Mm. Ja. Mm. Nu är ju inte Göteborgs, alltså det är ju inte ett renodlat funkishus egentligen, men det var ju ganska påverkat av funkisen i alla fall.
Jag har själv varit i konserthuset och det är ju väldigt, väldigt fin sal. Men de här väggkonstruktionerna, träväggarna, böjda träkonstruktioner.
Det är någon amerikansk lönn som de har hängt upp på filtkuddar och så vidare. Det var ju väldigt mycket special där så att säga och akustiken där är ju världsberömd faktiskt. Gert Wingårdh skriver lite lustigt om det i inledningen på min bok här.
Fanns det andra städer eller ren landsbygd utanför Stockholmsregionen och de här Göteborgshusen som han var aktiv i? Du nämnde för sig en del industribyggnad, men man tar andra typ bostäder och sånt.
Inte så mycket. Alltså det var bostäder egentligen i anslutning till industrierna. Ja. Så att, men däremot Västerås. Alltså han gjorde försök i Göteborg. Jag vet att han var pratade om bostads, alltså typen Stockholmsbyggen. Men det fick han aldrig igenom riktigt. Men däremot i Västerås så byggde han ju den så kallade ASEA staden som ju påminner lite om LM-staden egentligen och var något senare. Så där hade han en egen filial och ett eget bolag. Sen höll han ju till i Karlstad och Borlänge, lite grann i Norrköping. Men det var ju ofta industribyggnader och sen så blev det en del bostäder runt det så att säga. Men inte rena bostadsexploatering.
Du nämnde ju då att han hade goda kontakter med Socialdemokraterna, och så vitt jag förstår så var han i varje fall i början av sitt liv organiserad socialdemokrat och kände människor i den världen.
Mm. Så var det definitivt. Han hade nog ett väldigt rött klappande hjärta från början. När det var val 1914 så var han uppe i norra Sverige och agiterade ordentligt. Han var aldrig över på kommunistsidan, men han var ju nog inbiten sosse så att säga. Och det där luckrades upp lite med åren. Det skulle jag nog tycka.
Men man vet inte hur det var på slutet. Han hade ju en sak som kanske inte stämmer med schablonbilden på en socialdemokrat. Han tyckte mycket illa om regleringar och kollektivism. Han var liksom av byråkrati. Alltså, kan du berätta lite grann om hans kamp mot...
Ja, alltså... Han kallade det väl den... Före andra världskriget så var det ju så att säga relativt fritt. Det fanns ju en hel del saker då, men då var det ju relativt fritt. Och det tyckte han nog var okej. Sen kom det ju mycket regleringar under andra världskriget med brist på material och brist på arbetskraft och så vidare. Och där börjar ju... Det finns flera citat liksom runt det. Tyrannerna i arbetsmarknadskommissionen och sammanstötningar med myndigheter. Och han kunde ju driva med byråkrater. Se, där kommer det några byråkrater, släpa fötterna efter sig. De kommer ingen vart och så vidare. Så att det var ganska mycket sånt. Och han liksom kom överens med politikerna, men det fungerade inte riktigt på tjänstemannanivå.
Han satt ju med den stora bostadssociala utredningen som la grunden till den nya bostadspolitiken 1947. Ja. Han var byggindustrins representant.
Han var en sorts byggindustrins representant. Sen var han ju lite besviken på resultatet. Och bland annat så la man ju grunden för de kommunala bostadsbolagen. Mm. Och de började ju konkurrera så att säga med den privata sektorn. Och där var ju många av hans kollegor som i branschen som var rätt så sura på honom för att han åstadkom det där. Och han blev väl själv också lite besviken på resultatet just när det gäller den delen. Men jag tror hans aversion mot regleringar och så var ju nästan mer på en sorts politisk nivå. Han var emot hyresregleringar, han var emot bostadsförmedlingen som han tyckte satte käppar i hjulet. Och så att efter kriget så han var ganska produktiv med att skriva tidningsartiklar och så. Det finns en bibliografi i boken där med 125 artiklar, och de ägnar han ju väldigt väldigt mycket åt att så att säga. På senare år så blev han ju nästan lite bitter kan man säga.
Backström och Reinius har vi nämnt. Fanns det några andra husarkitekter eller i bildmedel? Var han anlitade olika personer för olika projekt?
Från början var det ganska mycket olika så att säga. Han anlitade ju själv Ragnar Östberg, som jag tycker är en liten rolig historia, när han ska bygga om sitt hus uppe på Södermalm på Stigbergsgatan. Då, det är ju strax efter att Östberg har avslutat stadshuset då, och ingen vågar ju anlita Östberg egentligen. Han är lite för stor och han är lite för mallig och kanske för dyr och så. Men Olle Engkvist var inte så rädd för sådana saker, så att där anlitade han ju Ragnar Östberg, och det hände vid ett par tillfällen till så att säga, både för egen del och för andras hus. Men sen är det ju de klassiska arkitekterna från den tiden, Paul Hedqvist och Hakon Ahlberg och Cyrillus Johansson och Gunnar Asplund också. Gunnar Asplund tyckte väldigt mycket bra om Olle Engkvist. De hade, även om det bara kanske var ett projekt då på rådhuset, så hade de kontakt livet igenom och hade sommarställen i närheten av varandra.
Hade han några speciellt starka affärsrelationer med några så här, i näringslivet som han jobbade mycket med?
Ja, det får man lov att säga. Knut Ljunglöf Robert Ljunglöf som var son till Knut, den gamle snuskungen så att säga. Han var ju arvtagare där. Han var ju väldigt bestämd med vilka han ville jobba med, och Olle Engkvist dög så att säga hans ögon. Så att han var väl kanske hans stora gynnare egentligen livet igenom. Men sen blev det även Ragnar Blomqvist som var vd på Thulebolagen. Mm. Nils Westerdahl, kanske inte så känd idag, men det fanns något som heter Ömans spisbröd. Låter inte så stort, men han stålde det sen till Vasabröd och var ganska förmögen. Claes Wahlund på Domnarvet. Så. De var ju både hans affärskontakter och hans beställare så att säga. Så att de återkom ju med väldigt mycket.
Hur tror du att Olle Engkvist var som chef för byggnadsarbetarna?
Jag tror att han var en sorts blandning där också. Alltså det finns mycket vittnesmål om att han var liksom högt respekterad. Alla reste sig när han kom in i rummet och han var ganska mycket av en brukspatron. Men han var också väldigt vänlig mot folk och införde tidigt lediga lördagar och fria luncher. Och, så att liksom på kontoret, om man säger så tror jag nog att det var. Och det har även folk kommit fram till mig när jag berättar lite och är ute och föreläser och sådär. Att deras föräldrar har jobbat hos Olle Enqvist och han var en väldigt vänlig person egentligen. Sen tror jag att han var ganska hård ändå i de här förhandlingarna med sina arbetslagen och så. För det var ju en sorts affärs... En del arbetslag var ju fria arbetslag som man anlitade projektanställde egentligen för varje bygge. Och där var det tuffa tag.
Någon gång var rätt tidigt i hans karriär så gick han in och la ett golv själv då han hade något problem med, ja. Med fack eller byggnadsarbetarna.
Ungefär så var det. Precis. Då tog han tag i det själv. Och då, det precis. Och när han byggde kvarteret Gräset som är ju ganska berömt sen, Markelius ritade ju två länge där och uppe på Södermalm alldeles vid Eriksdalsbadet, då bråkade han ju med murarna så att säga, trots att det var hans eget gamla fack. Så då ställde de om alltihopa och sa att nu gjuter vi det här i betong alltihopa. Så de byggde ju hela huset, inklusive skorstenar och allting, byggdes ju helgjuten betong. Det fanns inte en murare på hela det bygget så att säga, så där fick de tji.
Vi har fått några frågor från den breda allmänheten, kulturaktivisterna Birgitta och Yngve. Vilka bostadshus byggde han på senare år? Något som vi inte har nämnt.
Ja, då får man nästan dra sig till minnes det. Jag har väl inte riktigt den listan i huvudet, men han byggde ju man nästan nämna det också, alltså han startade ju ett hälftenägt bolag tillsammans med Ernst Wohlin som han drev i ungefär 12 år, och de byggde ju där riktade han verkligen in sig på vanliga bostäder så att säga, så där finns en hel del rätt så anonyma hus i Solna och Sundbyberg och så vidare. Det blev inte så himla mycket bostäder skulle jag säga på slutet, utan ett och annat, alltså de här tre punkthusen på Medsolsbacken i Hässelby strand kom ju någonstans på 60-talet, men det var mer signaturbyggnader av typen Svenska Dagbladets hus och Skatteskrapan och så.
De hus vi har nämnt har nästan alla står kvar, men jag fick också en fråga här på chatten om det finns några mer framtida hus som revs. Det är kanske svårt att hålla reda på alla, men känner du till några som du tycker strök med under rivningsvågorna?
Ja, men det är en trevlig fråga, för den brukar jag faktiskt kommentera, just att det är väldigt få hus som har rivits. Alltså många av hans hus har ju fått hög klassning rent K-märkta så att säga. De är blåmärkta av Stadsmuseum som är högsta, eller byggnads, det motsvarar nivån för byggnadsminne och så. Så att, och de brukar man inte riva i allmänhet, men det finns enstaka exempel, men det är nästan mer av praktiska skäl. Han byggde ett ovalt hus mitt på slusskarusellen,
ja, just det.
I den gamla slussen där. Det var ju för hamnarbetarna då som skulle tinga nya jobb där helt enkelt. Och det är ju rivet av naturliga skäl, men det är ju för att slussen byggs där. Annars känner jag egentligen inte till att några hus har rivits faktiskt.
Och den sista frågan tror jag är, hur tar man reda på om man bor eller har bott i ett Olle Enqvist-hus? Om man ska söka Olle Enqvist i verkligheten eller byggarkiv eller vad det nu är?
Ja, det är en bra fråga. Alltså det finns ju lite olika register som man kan söka. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har ju så att säga, nu gäller ju det bara Stockholms stad, men han var ju väldigt mycket där i alla fall. Där kan man ju definitivt gå in och söka på sin, och det kan man göra hemifrån faktiskt. Alltså på byggnadsregistret helt enkelt där. På kvartersnamn eller möjligtvis gatunamn. Och då står det ofta vem som har byggt huset. Sen har ju Riksantikvarieämbetet har ju också ett fint bebyggelseregister. Där kan man också gå in och titta. Och där står det ofta, men det är inte alla hus som, de har inte inventerat precis allt, men där finns också. Och sen har ju Stadsmuseum också med den här blåmärkningen och grönmärkningen och så. Där hittar man ju också det faktiskt.
När började han trappa av som...
Ja, den historien är ju inte riktigt välkänd annat än kanske nu. Han föll lite illa faktiskt på ett bygge när han var knappa 70. Alltså, då pratar vi slutet av 50-talet. Och en del säger att han blev sig inte riktigt lik där, men han höll igång ganska ordentligt och höll igång Farstabygget och Svenska Dagbladsbygget runt 70-årsåldern. Men där någonstans börjar han trappa av och överlåter egentligen stora delar av sitt byggbolag till cheferna då. Det är 6 stycken chefer då som får ta över. Så att han verkar mer intresserad av sitt fastighetsbestånd mellan så att säga 70 och 80. Han går ju bort strax innan 80-årsåldern då.
Han tycks, alltså, det var ju visst, han överlevt en del av verksamheten till sina högsta tjänstemän, men det fanns lite motsättningar, så han var väl kanske inte så framgångsrik med successionen av sin stora verksamhet. Var han för mycket solospelare och tänkte för lite på liksom eftervärlden, tror du?
Ja, jag tror det. Jag tror att han hade inte riktigt låtit dem. Det var ju meningen att de skulle rotera vd-skapet. Han hade ju en så att säga, en civilingenjör som heter Georg Schackne som var hans närmaste egentligen. Och han förblev vd även om det var tänkt att vd-skapet skulle rotera. Mm. De bråkade mest med varandra och det blev inte så himla lyckat. Och sen när konkurrensen ökade ytterligare så var de ju faktiskt tvungna att sälja det där bolaget. Men då hade ju, vid det här laget hade ju Olenqvist byggt upp en rejäl förmögenhet och vårdade så att säga sitt fastighetsbestånd, och det var ju det han ägnade merparten av.
Vad hände med förmögenheten?
Han grunnade ganska länge på vad han skulle göra med sin förmögenhet, och 1966 så formade han en stiftelse som heter Olenqvist, Stiftelsen Olenqvist Byggmästare. Och dit donerade han alla fastigheterna. Och sen så gav han sig själv och sin hustru, det var ju den andra hustrun då, en rejäl livränta. Och den har jag liksom skrockat lite över, för det var ju 2 miljoner kronor om året på 60-talet så att säga. Och det tillhörde ju en topplön då, så att de levde ju gott. Och hans änka levde ju 30 år efter honom så att säga. På den. Men alla de pengarna finns ju i den stiftelsen. Sen har den så småningom sålt fastighetsinnehavet och gått över till värdepappershantering. Och det är ju en stor stiftelse. Den är ungefär en tredjedel så stor som Nobelstiftelsen och delar ut ordentliga medel nu, men ganska anonym.
Han gjorde också donationer under sin livstid till olika ändamål.
Ja, det gjorde han. Redan från början visade han nog sådana tendenser att spara det gamla, då var det mera bräder och plankor och sånt där och gamla inredningar och så vidare som han liksom sparade och la på sin materialgård och skänkte bort. Men så småningom blev det ju mera rejäla saker. Han skänkte ett klockspel som sitter på Medborgarhuset, och det var egentligen att ge igen lite grann för att han inte fick bygga Medborgarhuset så att säga. Men sen blev det ju som Svindersviks herrgård som han skänkte då till Nordiska museet, och han köpte in cirkus och skänkte det till Skansen och renoverade upp Lilla Hornsberg som är ett sånt kulturhus och skänkte det så småningom till Sveriges författarförbund. Så att den typen av saker gjorde han under hela sin livstid.
Han var ju då som sagt mycket förmögen, men man tittar på han flyttade rätt mycket på hans bostadsadress. Han höll sig mest söder om Slussen, verkar det som.
Ja. Jo, han sa själv, jag trivs på söder för ljuset och luftens skull och sådär. Så, där. Så att han bodde ju länge, han var rastlös, han bodde på väldigt många olika ställen. Han bodde gärna i sina egna hus också. Så att i början när han byggde olika hus på Varvsgatan och Hornsgatan och så, då flyttade han ju bara vartannat år emellan där. Men sen byggde han det fina huset uppe på Stigbergsgatan 27. Det är ju värt ett besök, och det är Ragnar Östberg som har ritat det som sagt. Där bodde han säkert 20 år. Sen kastade han sig ut och byggde en villa som väldigt många frågar efter nu, men som tyvärr är riven. En extrem funkisvilla som låg ute i Västberga industriområde. Där ville han liksom bygga upp en liten, nästan som en liten brukspatron, och ha så att säga förråd och firman runt omkring sig och den här extrema villan. Men det fungerade inte så bra, så då flyttade han in till stan igen. Och sen i samband med Gröndal som du nämnde så köpte han ju en liten malmgård där, Charlottendals herrgård helt enkelt, en liten söt mini-herrgård egentligen. Och där bodde han ju livet ut tills han då skulle flytta till Hässelby familjehotell, men som ju aldrig riktigt blev av.
Och som sen togs över av stiftelsen ett tag.
Ja, sen hade han ju också fina sommarställen, eller ett fint sommarställe ute i Grödinge, och där köpte han några stora skärgårdar också på tusentals hektar med öar i olika omgångar och så att han var ju väldigt fiskeintresserad naturmänniska.
Och vi ska avsluta, vi börjar närma oss slutet
ja,
här,
ja.
Det går snabbt om man har kul. Om du skulle välja, om en som idag som bor, är i Stockholm och som skulle vilja titta på tre stycken bra, intressanta miljöer som Olle har byggt, vad bör man söka sig då?
Nu är helgen till exempel. Ja, men det är ju en väldigt trevlig fråga. Jag tycker man ska åka till Gröndal faktiskt. Det är ju ett helt område och få se de här terrasshusen och galjonen och leva sig in i att det är teater och biosalong där i bottenvåningen och sen de här stjärnhusen och även han ända framme vid vattnet hade han ju sina egna sitt eget kontor liggande väldigt länge och så. Så att det är ju väldigt fin arkitektur, så att det skulle jag absolut åka och titta på. Sen skulle jag nog smyga mig upp till italienska kulturinstitutet. Det är inte så där jättevälkänt. Det ligger lite bakom amerikanska ambassaden i kanten av Gärdet. På den tiden gick ju kungens får där och betade alldeles nedanför. Det är också ett fantastiskt vackert hus. Det finns inte en rät linje någonstans. Det var en italiensk arkitekt som heter Gio Ponti som ritade det där. Men Gio Ponti hade inte så mycket känsla för att det regnar och snöar här uppe i Norden, så att Olle Engkvist fick ju göra om en hel del saker. Men det är ett smäckert, vackert, putsat hus med väldigt fint uttryck. Och sen tycker jag nog att man skulle kunna åka till något av kollektivhusen, och då tänker jag på det som ligger i Nockebyhov som också liksom speglar lite Olle Engkvist. Väldigt påkostat hus på så sätt att det är lågt och långt och ringlar sig och är infogat i naturen. Och det är 18 trapphus, ganska dyrbart, och hissar fick de sätta in där också. Men det är liksom en liten bild av Olle Engkvists omsorg om någonting. Att anpassa sig till naturen och bygga lite välkomnande och bygga lite speciellt. Det kanske inte är helt lätt att besöka det huset, för det är ju en bostadsrättsförening idag, men det går nog att titta på det också från utsidan.
Kul. Tack så mycket för att vi hade det här samtalet. Och tack för att ni lyssnade. Hej då.